Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Tratt i hoven, gott folk, och välkomna tillbaka till ett terapiavsnitt av Alex Room Service. Jag hade lite taskiga tankar eller sådär, vad ska jag göra med nästa avsnitt? Jag vet inte riktigt. Jag har fått många tips och idéer. Keep them coming, det är roligt. Men sen hände det ju en massa grejer i omvärlden. Och vi kan väl bara få för första och sista gången säga att det här jäkla viruset har ju ställt till det på många sätt. Vilket gjorde mig lite deprimerad. Eftersom jag på ett rent personligt plan såg min researchresa till New York bli inställd och ett par konserter som jag gärna ville gå på och en föreläsning och lite sånt. Och då blev jag lite trött och enslig och funderade på vad fan ska jag göra med detta då? Så då gör jag det jag kan och det tycker jag är roligt. Jag pratar. Vad ska jag prata om? Ja, jag vill prata om någonting, det som jag blir lyckligast av i världen. Och det får vi bära eller brista. Jag har ingen aning om var vi ska bli av någonstans. Men jag ska helt enkelt bara titta på mina bootleglistor och prata. För är det någonting jag har kommit på genom åren? Jag var en väldigt förnumstig ungdom. När jag var 15 år så såg jag Iron Maiden första gången. Och det var min första... Nej, det var inte min första konsert. Men det var min första konsert i sviten som sen blir nummer 700 idag. Den 15 mars år 2020. Jag hade med en liten lapp och skrev upp låtarna som Iron Maiden spelade. Det lustiga är att jag hade ju sett några konserter innan, Herreys och Kiss och Roxette och Kurt Olsson och Ola Ström och Per Dunsö och Solstrålarna. Där hade jag inte med några lappar, men från den här dagen, den 25 augusti 1992, så hade jag med papper och penna. Och det har jag haft på väldigt många konserter sedan dess. För det kom ut en fråga på Facebook. Inte på min utan på någon annan. Om det var Nerds eller någon annan Kiss-sida. Alla som säger att de minns konserter, hur gör ni det egentligen? Jag har varit på många och jag minns inte så mycket och så vidare. Och ljuger alla andra eller så. Sen är, vi är ju olika och man minns olika saker och ibland minns man ju fel. Som ni har hört av mig berätta om innan och skrivit om min bok. Men vissa av oss har ju aldrig varit... De där som står längst fram och svettas och rockar, utan har varit lite mer, även från början, lite mer analyserande eller lite mer kräsna kanske. Eller lite mer intresserade av att bevara det vi bevistar. Så att från att jag var 15 år så har jag försökt anteckna allting, eller börja spela in till slut också. För att kunna gå tillbaka och titta och njuta på mina gamla listor. Och det kan ju anses vara rätt torftigt och tråkigt, men jag har aldrig tillhört dem som... Det snackas mycket om Kiss nu för tiden och Kiss Cruise och nu, men Paul sjunger inte så bra. Nej, men när man väl står där så låter det bra. Men jag har aldrig fungerat så, någonsin faktiskt. Jag har ju lämnat konserter med favoritband för att Blaze Bailey sjöng ihjäl The Trooper med Maiden. Då gick jag. Då är Maiden mitt favoritband. Och jag gillar idag att jag såg dem med Blaze Bailey 95. För jag fick höra låtarna från den plattan som de aldrig kör. Men det kan inte förta känslan av att de faktiskt lät för jävligt när de körde de gamla låtarna med den sångaren som inte kunde ta de tonerna. Och det är samma med Kiss. Jag klarar en timme på Sweden Rock nu eftersom jag känner till allt med förinspelningarna och det där. Och det är inte mitt band längre och sådär. Så jag stod där en timme och sa nej, nu är jag nöjd. Däremot har jag köpt biljett nu. Nu blir det väl ingenting gissar jag, men jag har biljett till Göteborg för att se dem en sista gång. Men det är mer en slags... farvälhälsningen vad det är, att jag går på en konsert och tänker nu ska det här bli det bästa Kiss-spelning jag har sett. För så funkar jag och det får man lov att göra. Det man inte behöver göra det är att präga ner sina tankar och åsikter om vad som är rätt och fel i någon annans hals. Jag såg Iron Maiden 2011 på Ullevi och det var en av de tråkigaste Maiden-spelningar jag har sett. De lät skitbra men den plattan Final Frontier tycker jag är värdelös. Och låtmässigt så var det inga gamla låtar som jag tyckte var roliga. Men det tog två låtar innan jag fattat att det var två 11-åringar, säger jag. Jag vet inte vem de var. De stod framför mig, raden framför mig på läktaren. De hade nog aldrig sett Maiden för, och de var ju jag. när jag var liten. Så att de rockade, och när låtarna kom då, när Evil That Men Do kom just, alltså då exploderade de och spelade så mycket luftigt här. Och där kunde jag njuta, njöt av den konserten genom dem. Och så har det blivit på många andra spelningar nu, eftersom jag har sett många band många gånger och så vidare. Så. Men skit i det. Innan vi går vidare, vad har hänt sen sist? Jo, jag har varit i Avesta. Det var ju en synnerligen gemytlig tillställning. Jag har aldrig varit i Avesta tidigare. Man fick flyga och sen fick man åka båt. Eller tåg, det var något av det. Jag minns inte så väl. Och sen var man framme och det var fräckt. Jätteroligt. Jag fick se lite gamla folkparker som jag är intresserad av. Tack Johan för eminent guidande i denna metropol. Och jag pratade om Kiss Unmasked i 90 minuter. Efter en halvtimme så tittade jag på klockan lite sådär diskret så att ingen märkte det. Och tänkte, shit, jag har ju bara precis börjat och jag har bara en timme kvar. Det här kommer aldrig att gå i hamn. Men det gjorde det. Och alla verkar nöjda och glada och tyckte att det var roligt, hoppas jag. Ja, det känns så i alla fall. Jag hade dessutom varit så förslagen. Mina böcker tog ju slut. Alla böckerna är ju slut nu på förlaget. Men det är för att Ginza köpte upp slutlagret på 100 eller 200 eller vad det kan ha varit. Och det var det som hände i julas. Så jag gick in på Ginza veckan innan och kollade. Jo, men de har böcker kvar. Jag köpte 5 stycken. Jag tänkte, då har jag någonting att sälja. Nu har väl alla boken redan, tänkte jag. Det tog 7 sekunder när jag sålt de 5 böckerna. Och nu har Ginza slut på böckerna. Så nu finns de verkligen ingenstans att beställa längre. Så alla ni som har en Partners in Crime-bok. Ni har ett samlarobjekt nu. Som säkert blir värt minst 14 kronor om 40 år. Eller kan ni elda med den när koksen har tagit slut. Men det var jätteroligt i Avesta. Jag fick ihop föreläsningen skitbra. Därför är det ju med sorg och irritation som föreläsningen i Karlskrona den 25 april blir inställd. För jag har en anmäsk till i huvudet jag skulle vilja ha ut liksom. Inte en annorlunda, utan de lagras liksom. När jag förbereder mig så bygger jag upp dem och sen så släpper jag ut dem. Det är som en ballong som är på bristningsgränsen. Och sen så släpper ut luften istället för att explodera den. Och det är samma nu. Nu har jag en anmäsk i huvudet som inte har fått komma ut. Jag funderar på att gå ner och ställa mig här i Helsingborg på Rådhustorget. Och bara prata rakt ut. Men då kan jag inte visa bilder. Så det tappar lite, för det är en bildtung föreläsning detta. Nej, nåväl. Som jag sa, det roliga med att vara runt är att jag får se grejer. Och jag är väldigt glad för gamla svenska folkparker, just för att där har många av mina favoritband från förr spelat. Så jag fick se Brunnbäcks festplats där Europe spelade i juni 1984. Och jag fick även se Folkets park. Som har både en innescen och en utescen. Och på utescenen så hade ju både Fill In Not Band spelat. Det var ju 3/5 av Thin Lizzy. Och 220 volt har spelat där. Den har jag en inspelning på. Tack igen Johan. Dessutom på innescenen så dels har Europe spelat där på höstturnén 84. Det vill säga när man bytt trummis till Jan Haugland. Och dessutom, det här är ju något, bandet intresserar mig inte, men historien intresserar mig. Det norska superbandet Return spelade på innescenen för många herrans år sedan. Och gjorde även sin video till sin superhit Bye Bye Johnny. Hur var det nu den gick? Den är filmad på innescenen då på Folkets park i Avesta. Och det är ju fräckt, om man går in och tittar på videon så går det faktiskt att se. För det är en väldigt märklig liten scen med lågt i tak. Sånt älskar jag. Den svenska historien från 80-talet, och tidigare också, men det är 80-talet som intresserar mig mest. Och framförallt kanske det är för att band som Europe kuskar runt och spelar på alla de här möjliga och omöjliga ställena. När jag var i Ljusdal förra året fick jag se Folkets park utifrån, där Europe och 220 volt och de har spelat också. Ja, det finns något magiskt över det. Så efterhand som jag avverkar föreläsningar i allehanda metropoler i Sverige så hoppas jag få tillfälle att se fler Folkets park. En annan grej som har blivit en direkt konsekvens av detta, det är, alltså man kan säga så här, jag är ju intresserad av musik, det tillstår jag, och jag samlar på musik, framförallt bootlegs. Studioskivor har alltid varit av sekundärt intresse efter att jag upptäckte liveinspelningar. Speciellt idag när det finns Spotify och så vidare. Jag pallar inte samla på 40 utgåvor av Wings of Tomorrow med Europe till exempel. Det räcker att ha en, knappt det. Men däremot vill jag ju ha Köping 84. För det var ju där det hände och det är där man har fångat dagen om den är inspelad. Så just nu är jag i en liten Europe-eufori. För det är så det funkar. Det går i vågor. Någonting händer som fångar mitt intresse för ett visst band en viss period och så kör jag på det. Men Europe har det alltid varit fram till att John Norum slutade 86. Efter det så dog det för mig. Inte dog, men det planades ut och blev tråkigare. Och idag så bryr jag mig inte det minsta. Det får man lov att vara sån. Jag är nostalgiker, det vet ni. Så häromdagen nu så satt jag och kollade lite på inspelningarna jag har och visade sig att jag hade fel, eller hade inget datum på Örebro 84. Och igår så la jag ut lite info om detta. Är det någon som vet? Det bör ha varit i mars, för det är Tony Reno på trummor och han försvann ju till sommaren, så det är från vårrundan. Är det någon som var i Örebro och så spelningen? Och så vidare. Och så fick jag massa svar. De flesta hade inte varit på den. De hade varit på Örebro 85, vilket var året efter. Eller Örebro 86. Tills där kom en person på Facebook och en person på Swinrocks forum. Båda två hade varit där och hittade lite information. Och helt plötsligt har jag nu både datum och eventuell arena. För den ena säger att det var i Brunnsparken. Det är precis som det stod i konsertannonsen. Grejen är att konserten blev framflyttad på grund av snö. Så den flyttades från den 28 mars till den 4 april. Och då säger den andra personen att de spelade på något som heter Gustavsvik när de kom tillbaka. Och att det som var i Brunnsparken, där spelade förbanden men inte Europe. Intressant, och jag vet inte om vi kommer vidare där. Om någon minns detta, förutom då Urban och Mats, tack ska ni ha båda två för att ni delar med er av er information. Så... Eftersom jag har en inspelning från giget kan jag i alla fall datera den rätt nu, 4 april, inställt datum 28 mars. Det är ju sån information jag bara, jag ryser längs armarna när jag får den. Och sen så Brunnsparken, eventuellt Gustavsvik, som verkar vara någon slags badställe, så jag vet inte riktigt om det kan stämma. Brunnsparken låter ju rimligare eftersom det var där man spelade på tidigt, eller mitten av 80-talet i Örebro, innan man gick upp och spelade på ishallen. Men jag låter det vara osagt. Konstiga saker har hänt. Jag menar, jag såg Dan Reed Network på Falsterbo strandbaden, ett diskotek 93 som brann ner några år senare. Så att konstiga saker har ju hänt än att Europe skulle ha spelat i Gustavsvikbadet. Som kan ha smält upp en scen utanför där också. Så där är jag nu. Det är mycket Europe nu. Det var en person igår som ville höra Guldsmedshyttan 83. Där har vi ju någonting. Europe 83, första turnén. Den låtlistan går inte av för hackorna och kör både Farewell och Boy och sånt och In the Future to Come och sådär. Det är helt fasansfullt häftigt alltså. Så att, men de låter ju röv, de flesta av de inspelningarna. Det är dåliga överföringar, dåliga kopior från förr. Så om någon vet någon som har en master eller... Ja, men jag var ju i Åhusparken 83 och spelade in. Skicka tejperna hit, herregud, vi behöver... Oh. Nu blev det sådär jobbigt igen. Jag ska bara lugna ner mig lite. Likadant. Jag är ju rätt återigen, jag är rätt intresserad av grejer som inte nödvändigtvis intresserar mig. Jag fick med mig en hög med kassetter hemifrån Avesta. Som är ocirkulerat material. Där var ett par Alice Cooper från Stockholm 89 och Karlskoga 90, alltså just de här mastertejperna är ocirkulerade. De giggen finns ute sedan innan, men det här är andra versioner. Och det var Magnum från Borlänge 90 och Return från Avesta 91 och lite sånt som jag ska sitta och pilla med. Och det här är ju inte, Alice Cooper är jag ju intresserad av, men de andra banden är ju inte, samlar jag inte på och är inte jätteintresserad av själv, men jag älskar att bevara musiken. Jag har ju lagt ut Helix där från Helsingborg 85 och Saxon från Lund 85 och Motley Crue från Olympen 86 i tidigare ocirkulerade eller okända källor. Just för att jag tycker det är roligt att det finns tillgängligt för de som är intresserade. För jag hade blivit skitglad själv om Helix i Helsingborg 85 hade varit en Kiss från 84 jag inte hade. Eller någonting annat, 220 volt som jag inte hade. Alltså, ja, man sprider liksom glädjen och man får... Folk som kanske ser de här inspelningarna, vad fan jag var ju så Motorhead i Ängelholm. Jag hade ju med bandaren där, han kanske vill ha den tejpen. Det är precis så de här grejerna har dykt upp. Och det ska vi vara väldigt tacksamma och glada för, att folk inte bara tänker till utan faktiskt också engagerar sig. Jag fick ju en Kiss i Stockholm 88, dök upp här i fredags. Och den är inte särskilt bra, och den finns ju som soundboard för den som vill lyssna på något som är perfekt ljud. Det finns även en hygglig publikinspelning. Men denna publikinspelning hade ingen någonsin hört. För killen som spelade in den, han stod längst fram med sin polare och han hade bandaren i fickan ett tag och sen tog han upp den och sådär. Den är inte jättebra alls. Men det är inte det sämsta jag har hört. För jag har hört betydligt värre. Men den är inte särskilt bra. Och huruvida någon kan utvinna någon vätska ur den, det vet inte jag. Så jag fixade till den. Digitaliserade den. Drog ner pitchen för den gick alldeles för fort. Bra bandare, eller hur? Och sen, men det var enkelt gjort för det var konstant. Det är värre när man får ta låt för låt. Och sen slängde jag ut den på en av de här sidorna där bootlegsamlare härjar. Och ja, men det var några som blev skitglada. Man kan aldrig få för många källor av sin första Kiss-konserva. Det är någon som skrev, och jag är ju den första att hålla med. Hade jag fått fler källor på Kiss i Köpenhamn 88 så jag hade ju åkt var som helst och hämtat de banden liksom. Så det var roligt. Om det är någon som vill ha den här Kiss-inspelningen så får ni väl höra av er. Den är som sagt, det finns en soundboard, ligger på YouTube, är perfekt. Och det finns en bra publikinspelning. Den är inte något av dem utan den är en tredje källa som är sådär. Men kul för det är Kiss i Stockholm 88 och man hör hur roligt de har i publiken. Slutar med en flyktig kommentar. Man hör inte den första. Någon säger och så svarar då en av de andra. Jag tyckte de var råa. Asbra. Det tyckte jag med. Så att vi är två i alla fall. Fast jag var i Köpenhamn. Men du är välkommen ändå. Och det är lite där i detta här. Vad ska man säga? Gyttret av känsla och engagemang som jag befinner mig. Jag kan liksom. Jag gillar Deep Purple. Bra band. Alldeles fenomenalt bra band faktiskt. Samlar bara på Purple från 68, 69, 70 och 75, 76. Fullständigt ointresserad av Wolverhampton 72. Även om många då hävdar att det var då de var som bäst. Problemet är att för mig är det då de är som tråkigast. Setlistorna är alltid urusla. Det är alltid samma Made in Japan setlist med de mest sönderspelade hitsen. Och det är inget som intresserar mig. Jag gillar när de kör Mandrake Root och Ring That Neck i en timme. Jag fattar ju aldrig det när de släppte Stockholm 70 på CD officiellt. Måste ha varit början av 90-talet. Så hade de den i en affär här i stan som heter Musik och Radio City. Och sån här tjock CD. Det här tjocka plastförhållet. Så tittar man på baksidan så var det typ 6 låtar på 2 CD. Och då bara, hur kan man betala för sånt här? Idag fattar jag att det var ju musik man betalade för. Inte antal låtar. Ja, dum huvud. Men nej, jag vet inte. Det är någonting från 70. 70 är de så jävla bra, tycker jag. 69-70 när Gillan kommer med. Sen är det kul att samla på det som är innan för att det finns ingenting. Det är lite därför jag samlar. Där har vi nästa brännande punkt. Ju mindre det finns av något, desto roligare tycker jag det är att samla. Så det kan man också fundera på. Och så då 75-76. Jag älskar Tommy Bolin Purple mer än vad jag älskar livet självt. Jag tycker det är, skivan är fantastisk. Jag tycker att, alltså Come Taste the Band, och jag tycker att turnén var skitbra emellanåt. Jag håller naturligtvis med att Nagoya-gigget, som ju är det där gigget när allt gick åt helvete, inte Tokyo. Tokyo hävdar många är katastrofgigget, men det är för att de inte vet bättre. Problemet var i Nagoya, det var där han var riktigt värdelös Tommy, för då hade han skjutit upp helt åt helvete i armen så den var helt stel. Men den börjar mjuka upp sen så redan Osaka-gigen är ju bättre. Och Tokyo, det är inte bra, alltså det är inte på hans normala nivå. Det är inte på Tommy Bolins liksom standardnivå om man säger, men det är helt okej. Och framförallt så har bandet vant sig. För det är det som händer i Nagoya också. Nagoya är den enskilt sämsta av Japanspelningarna 75. Både kvalitetsmässigt och spelmässigt. För bandet är inte riktigt, de vet inte hur de ska hantera det här. Att deras gitarrist, då, gitarristen är ju ändå ett fokus i bandet tillsammans med keyboardisten. Jag säger så, jag vet ju vad de heter men jag bläddrar lite på sidor här också. De är ju naturligtvis fokus i bandet och när de tappar en så måste ju den andra kompensera. Inte helt olikt när Jerry hoppar av Spice Girls med en dags varsel så de fick styra om hela showen och de andra fick börja sjunga hennes grejer. Och när de är i Nagoya så funkar det inte alls. Han spelar illa, han kan bara hålla liksom ett ackord och flytta armen. Och ändå behåller de hans solo och lite sånt, det är helt värdelöst. Men sen blev det lite bättre i Osaka. Jag gissar att de har repat lite på soundcheck och han började mjuka upp lite. Sen kom de till Tokyo. Tokyo är av alla liveinspelningar som finns med något band. Alltså verkligen, genom alla tider så är nog Deep Purple, den kompletta Tokyo 1975, en av de inspelningar jag har hört flest gånger. En av de 20 inspelningarna kanske. För jag tycker den är så fantastiskt bra. Inte nödvändigtvis Tommys spelande, även om han börjar lite knaggligt men jobbar upp sig. Men det går inte att värja sig mot You Keep On Moving i Tokyo 75. Wild Dogs i Tokyo 75 när han sjunger ju så gudamenådat bra den mannen. Och sen så att de kör fan i mig nästan hela plattan, det är väl bara Coming Home vi saknar. Får vi inte både Dealer och Drifter och allt vad, alltså och Love Child i Tokyo 75 är ju, när John Lord sätter igång, det är ju så fantastiskt bra. Så att det är ju, ja, och där har vi någonting att fundera på då, eftersom jag tycker att Deep Purple med Ian Gillan är skitbra också. Och jag tycker att Made in Japan är en helt okej platta, men jag lyssnar ju, alltså jag har lyssnat ganska mycket på den när jag lärde mig Deep Purple. Sen hittade jag Stockholm 70 och Tokyo 75. Och då behöver jag inte lyssna på Made in Japan flera gånger för att den intresserar mig inte. Den är där, de låter bra. Men Highway Star i sin sån klassiska version, ja, jag somnar hellre. Nej, inte hellre. Jag gillar skivan, det är inte det. Framförallt så gillar jag att den är live riktigt så. Deep Purple var ju bra på det, till skillnad från många andra band på 70-talet. För de lät ju ganska bra live, får man ju säga. Däremot kan det störa mig när de släppte. De hittade lite Super 8-film från Tokyo 72, en av de spelningarna som de tejpade till Made in Japan. Och istället för att ta allt material och göra en liten då 20 minuters konsertfilm med soundboard-ljud, så klippte de in skiten i en dokumentär. Och det stör mig något så fruktansvärt. Så jag tog ut alla bitarna där och ska sätta mig någon dag och synka på ljud. För jag vill inte höra. Alltså det finns inget som stör mig mer än när man får fräcka grejer inbäddat i dokumentärer. För då får man fan släppa det komplett efteråt i alla fall. Och sitta och höra någon, ja, jag kommer ihåg att vi snubblar på toastolen strax innan vi gick på scen. Och så sitter man och ser en Super 8-film från 72 med Deep Purple som ingen har sett. Jag är helt ointresserad av din toapappershistoria. Jag vill bara höra musiken till de rörliga bilderna. Jag tycker det är ett, man kan inte gå ut och berätta, men jag har hittat film som ni aldrig visste fanns. Och så tänker man, gud vad roligt, nu tar jag semester. Och så kommer man hem och så, ja, du får se det, stundtals. Tack för den, EMI eller vilka det nu är som har klippt ihop skiten. Nåväl, det kommer kanske en länk någon gång till någon som kan titta på allting. Eller så är det någon som redan har gjort det jobbet. Jag vet att någon har synkat hela Smoke on the Water i alla fall, för den finns ute. Kanske Strange Kind of Woman också. Men det är väl 20 minuter film totalt eller någonting. Det hade varit kul att ha oförstört. Vad var jag? Deep Purple, hur fan hamnar jag här? Ja, nej, men annars så har jag varit i Avesta. En sak till här, jag kan spränga in innan jag fortsätter. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem, men jag har 24 gnuggisar med mitt ansikte på. Jag hittade en sida på nätet, vill du beställa din egen gnuggis? Och naturligtvis svarade jag. Så jag har 24 stycken kvadratiska, vad kan de vara, 2x2 cm eller 2,5x2,5 eller något sånt. Så ganska små. De kostar mig 10 spänn styck att göra. Vilket ju säger en hel del om min intelligens. Vill du ha det här dyra? Ja, för fan! Om någon känner att de vill ha en gnuggis, skicka ett PM, alltså en direct message eller någonting på Facebook eller Instagram eller någonting. Och så får ni swisha 25 spänn eller något så det täcker portot. Så kommer det en Alex Room Service gnuggis till er på posten. Och allt det här bara för att det var roligt. Jag är inte så... Jag tänker inte börja göra knappar och sånt. Däremot var det någon som skrev att de skulle vilja ha en t-shirt med mitt huvud på. Då blev jag lite sån. Det hade varit lite fräckt. Om jag kunde fixa 10x large och 10 large. Är det någon som vill ha dem? Ja, men skriv det också om ni tycker det skulle vara roligt. Det skulle vara skitkul att se en människa någonstans i Sverige gå runt med mitt huvud på sin mage. Jag gillar det. Ja, vi får se. Det kanske går att lösa. Jag vet inte om man kan beställa tröjor i så små kvantiteter. Om någon har en tröjtryckningsfabrik här och vill göra Alex Room Service tröjor, så säg till mig så kanske vi kan göra en deal ihop. Så gör vi något kul. Det är ju faktiskt, det är 5 år sedan nu, om 2 månader. Så det kunde ju varit en liten sån hyllning. Man skulle haft den huvudet och så under skulle det stå Established 2015. Ja, oh, det är så roligt. Ja, skit i det. Tillbaks till den verkliga världen. Jo, anledningen att jag skulle prata om bootlegs idag var faktiskt en person som ville vara anonym som heter Henrik, som hörde av sig till mig på Facebook och sa, kan inte jag få en lista på vilken bootleg med Kiss från varje turné du tycker är bäst? Tack på förhand. Och så tyckte jag först sådär, när folk säger lista och bootleg, så det första jag tänker är, jippi, hurra, jippi, stavas det med 1 eller 2 p. Men sen börjar jag tänka så, vad jobbigt. Och så, sen så, det här är en fantastisk människa som är otroligt påstridig. Det är du inte alls, men jag gillar att driva med dig. Och så sa han, du kanske skulle lägga ut listan på din Facebook, för det kanske är fler som är intresserade. Och då tänkte jag igen, lista, bootleg, jippi, är det med 1 eller 2 p. Och sen så bara, vad tradigt. Och sen hörde han av sig nu för lite tag sedan. Har du struntat i detta eller hoppat över det? Och då tänkte jag, nej, men det är ett poddavsnitt. För grejen är, ni får anteckna här om ni vill veta. Om ni vill hålla reda på saker. Eller får ni sitta och spola fram och tillbaka i programmet här. Men det är ju ja, förenat med ont i pekfingret. Om det är pekfingret ni spolar med. Så här är det. Alltså, bästa bootleg. Hur ska vi definiera det? Är det rent kvalitetsmässigt? För det är ju sällan soundboards är de roligaste inspelningarna. Eller är det när bandet var bra? Är det när spelningen i sig var bra? Är det en historisk händelse? Vi tar det ystra året 1975. Det vill säga året efter 1974. Som ni ju förstår, eftersom de kommer liksom i direkt ordning. Från 1975 så har vi, nu räknar jag här på, i min lilla lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ett 25-tal spelningar med Kiss. Från mars 75 till mars 76, jag har uppdelat i turné. Det är en annan del av diagnosen, det måste vara kronologiskt och det måste vara efter turné. Ni får prata med er egen psykolog om det, jag har fyllt upp med min. Han hämtar lyckopiller hela tiden. Karamell! Vilken säger det? Hur ska man då väga? Och nu tar vi ytterligheterna. Northampton, 19 mars 75. Den första, eller rättare sagt den andra spelningen på Dress to Kill-turnén. Fast det är en second show. De spelar 2 kvällar samma dag. Den är helt okej i kvalitet och sådär, men lite risig. Hur ska man väga den mot Philadelphia mars 76 på Alive-turnén? Som då fortfarande är lite Dress to Kill-turné, det vet ni ju. Det är ju samma dräkter, inte riktigt samma dräkter, de byter ju dräkter i maj 75. Men det är liksom samma upplägg på giggen, om man säger, under den här perioden. Och där mitt emellan har vi dels korta spelningar. Boston 75 har precis kommit ut i Master, en fantastisk inspelning. Mot långa spelningar, Headline, Long Beach, sista maj 75. Ta en spelning från den här turnén. Det går ju faktiskt inte att välja. För ibland så vill man höra de här lite knepiga grejerna, just att de började där på våren 75 och inte spela Rock'n'Roll All Night. Att den enda låten från Dress to Kill de pittade in, det var ju Come On and Love Me. She körde de ju redan sen innan. Eller ibland vill man ju höra Rockford för att de kör Ladies in Waiting. Vilket ju är jätteovanligt. Det finns ju bara 1 eller 2 spelningar där den är med. Och det är ju uselt ljud på den. Och ibland vill man höra den kompletta Long Beach för att det är en skitbra spelning. Stor arena, bra band. De är bra allihopa där liksom. Så svaret på frågan vilken spelning från år 1975 som är den bästa bootlegen är då alla. Så det kan du ju anteckna nu. Alla. 2 L i mitten. Och så A i början och slutet.
Skulle jag välja bara precis en endaste jävla spelning så skulle jag dock välja Philadelphia den 3 oktober 75. Men det säger vi inte. För det går lite emot allt jag har sagt nyss.
Och så ser det ju ut om man tänker. Och sen har vi den här grejen med Kiss på 70-talet. Att de håller på och joxar. Det är ju inte som när man var liten. När jag var liten tänkte jag att 1974 Hotter than Hell-dräkterna. 1975 Dress to Kill-dräkterna. 1976 Destroyer-dräkterna. 1977 Love. Alltså, det funkar ju inte så. Utan om vi tar Destroyer. Om vi tar 1976, det ystra året 1976. Där hinner de ju fan med tre turnéer. Första delen av året är det Alive-dräkterna. Och sen släpps Destroyer. Och då fortsätter de Destroyer-turnén i Alive-dräkterna till och med i Europa. Sen gör de en liten Destroyer-turné mitt på sommaren i USA. Med den nya scenen och de nya dräkterna. Och sen gör de en höstturné som är Rock and Roll Over. Samma år. Nästan samma dräkter, lite tweakade, speciellt jeans. Och scenen lite nerbantad. Några av de värsta frigolitgrejerna är borta. Alltså, och det är samma... Hur ska man kunna välja? För att då har vi... Förlåt mig. Då har vi återigen första livespelningar. Och sen har vi livespelningar med Destroyer-låtar inkastade. Och sen har vi Destroyer-turnén. Och sen har vi Rock'n'Roll Over-turnén. Och just Rock'n'Roll Over hösten 76 är ju så jävla häftig. För det är där de kör Hard Luck Woman ett par gånger. På några, vi har både Memphis och New Orleans. Och så kör de Ladies Room med lite singalong som är unikt. Det händer ju inte mer än ja, också ett par veckor innan de tröttnar på det. Och det finns så få grejer därifrån. Det är det som är. Det finns turnérepningar och så är det New Orleans och Memphis. Och de är så bra. På något sätt. Det är något magiskt med detta. Om man lyssnar på en Destroyer-spelning från sommaren. Och sen lyssnar på typ Memphis. Den är den enda kompletta från Rock'n'Roll Over på hösten 76. Jag tycker de är coola och bra på Destroyer-turnén. Men jag tycker de är en jävla ångvält på hösten 76. Och det har jag sagt tidigare om Destroyer-turnén, men det är ju för att det fanns ingenting annat. Och det var svårt. Jo, det fanns, ganska länge har New Orleans 76 funnits, men den är 40 minuter, det är halva spelningen. Sen kom hela Memphis, och att lyssna på Memphis den 2 december, va? Ja, den är komplett. Att lyssna på den och jämföra med sommaren, du ångvältar den över den tidigare ångvälten, för de är ju en ångvält på sommaren 76, alltså... Inspelningen, de få inspelningarna som finns ifrån den turnén är ju fantastiska också. Ja, jag vet, det är någonting. Men det är det, hur i sören ska man då välja mellan de här? För det är ju självklart att man kan säga att Anaheim är en av de bästa bootlegsen med Kiss från 70-talet. För det stämmer. Den har förvånansvärt bra ljud för att vara en publikinspelning. Och nu menar jag alltså inte då videon och soundboarden och sånt. Utan publikinspelningen som fanns på dubbelvinyl eller enkla vinyler. Som finns på vinyler fortfarande. Är fantastiskt. Det är skitbra ljud. Och bandet är verkligen ångvältigt. Men samtidigt är det här stadiumspelningen. Så att de är ju lite bättre när de kommer inomhus. Och kan krossa på ett annat sätt. Stadiumspelningar har alltid varit tråkiga. På det sättet att du är så himla långt ifrån publiken. Det är coolare när du tar ett steg ner från scenkanten. Och då står du nästan ute i havet. Så det är svårt. Så om någon ställer frågan, vilken är den bästa bootleggen från 1976? Ja, det får väl bli alla där också. Fast det inte riktigt stämmer, men det stämmer lite grann. För om antingen kan man lyssna på någon av Europaspelningarna. De tycker jag inte är så himla bra. Jag vet att det är många som tycker att Gröna Lund är skitbra. Alltså inte kvalitetsmässigt, men att Kiss är bra där och så. Men jag har alltid känt... Alltid, nu överdriver jag, men i ett 30-tal år i alla fall har jag känt att Europa-turnén, då tog de ju ett steg tillbaka mot var de hade kommit i USA. Och jag lyssnar faktiskt mycket hellre på Miami i mars 76, eller Philadelphia för den delen i mars 76, när de spelar på stora hallar och hela sin show och allting. Och sen så kommer de till Europa och då får de spela... Okej, det är ju ganska stort i England och så, men de bantar ner setet med någon låt som de spelar i 65 minuter, 70 kanske. Och sen så, jag vet inte, det känns som att de väntar där. de gör Europaturnén för att de kunde inte göra den på hösten 75, som ett typ tvingade att göra den och visa upp sig i Europa. Spelar i sådana små pyttehallar i Belgien och Schweiz och sånt. Och så kom de till Sverige, så spelade de för ett fåtal tusen i Göteborg och så Olympen i Lund, som också är en sån här mytomspunnen spelning. Och det är, alltså, nu säger jag ju det här att det är ju lika delar avundsjuka för de som var där och fakta att jag tycker inte det är inte deras bästa spelningar, men hade jag varit där hade jag säkert varit glad för att ha sett Kiss på 70-talet, naturligtvis. För det är Kiss på 70-talet, det är ju ändå bättre än allting annat i hela världen. Men det fattar ni ju, för annars har ni inte lyssnat på denna podden, speciellt inte så här långt in i åren. Men det känns som att de väntar. Att de väntar på att få åka hem till USA, till de riktiga hallarna, till sin nya scenproduktion som de hittills bara har sett på bilder och modeller, sina nya dräkter, och så gå ut och få krossa i Kiel Auditorium i St. Louis två kvällar i rad inför 14 000 pers per kväll, istället för att stå på Olympen i Lund inför 2 000 personer med, och inte ens ha plats med loggan ovanför trumsetet. Liksom. Jag fattar ju det, att det är en rimlig känsla. Ja, vi får tugga i oss det här som vi gjorde i USA förra året, det får vi göra i Europa nu. Och det kommer ju, det blir en repris på det. 79 Dynasty-turné, en skitstor jäkla turné med jättescenproduktion och så vidare. Och så kommer de till Europa, då går de ju tillbaka i scenstorlek och spelar Groenordhall i Leiden och de spelar Eissporthall i Kassel och sånt. Så små hallar så att de, det är ju knappt lönt att de klär på sig, för att de, då får de ju backa in för att kunna gå rakt ut. Det är klart att det är nerköp för dem. Det är klart att de mycket, mycket hellre spelar på Madison Square Garden varje kväll än att de står i Eriksdalshallen i Stockholm med välvt tak. Det fattar ju jag med, liksom. Men jag hade ändå hellre sett vilken som helst spelning från 73 till 88 än vilken som helst spelning efter. Ja, så jobbar jag. Ska vi får ta något annat? Det här var lite roligt att prata om Deep Purple innan, känner jag. Så, som sagt, jag har ingen aning om vad det här ska bli av. Jag vet knappt hur långt jag har pratat. Alice Cooper. Vad har jag att säga om Alice Cooper? Där är jag ju inte kräsen. Eller jo, det är jag. Alltid. Men med Alice samlar jag på allt fram till och med 1988. Kanske till och med... Nej. 88. På Lyft i näve och skrän-turnén. För alla er som inte vet vad detta hänsyftar till, så... Det fanns en sida för man kunde köpa grejer på, vad hette den? Något med iBuy eller något sånt. Det är inte eBay, för jag är så dålig på att stava inte, men det var någonting med i man kunde köpa, och det var folk som sålde bootlegs där. Och då var det en som sålde Alice Cooper i Stockholm 88 på bootleg DVD. Och när man kom in på den, så kände den sidan, så kände den av vilket land man kom ifrån, och den kände av att jag var från Sverige. Och jag fick då veta att den Alice Cooperen spelade på Lyft i näve och skrän-turnén, Raise Your Fist and Yell. Och han spelade då, alltså det är så roligt, den är Google Translate, det är sånt riktigt uselt Google Translate blir den. Och det är så jävla roliga låttitlar, och den bästa låttiteln av dem alla när de listar upp dem. Alltså det är någon som har skrivit en säljtext om spelningen på engelska och som då blir översatt till svenska. Och den kan ju inte översätta turnénamn och låtnamn och sånt. Och sen kommer låtlistan. Och jag minns inte alla namnen, men jag minns det bästa av dem allra. Det är låten Chop 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 från Raise Your Fist and Yell just. Han kör ju ett litet medley där, eller sen han kör Prince of Darkness, Chop Chop Chop, Gale och Roses on White Lace i rad. Och då står där, det är så jävla roligt, för då heter ju den på svenska Kotlett, Kotlett, Kotlett. Så Lyft i näve och skrän-turnén med Alice Cooper, det är den sista jag samlar på. För det är den sista som, innan han blev mainstream. Eller det bästa med Alice Cooper och mainstream är att han aldrig brydde sig nämnvärt om det där. Det var naturligtvis väldigt bra för oss att han fick en superhit med Poison. För det är den låten är ju enskilt den låten som har gjort att han överlevde som artist. Medan många andra gick ner sig. Men samtidigt så började då alla spela in och filma. Och det är lite det, när det inte finns så mycket så är det mycket roligare att samla och leta och gräva. Och det är naturligtvis mycket roligare att samla på tidigt 70-tal med Alice än på sent 80-tal. Och sen det är kul, jag gillar både Trash-turnén och delvis Hey Stupid-turnén som jag tyckte var lite tråkigare och faktiskt tycker än idag. Men det är ofta roliga låtar i vilket fall. Han har ju alltid varit bra på det där till skillnad från nästan alla andra band. Han har alltid kört en setlist som består av x antal klassiska hits. Och sen så, vilket lock ska vi lyfta på idag? Och det har faktiskt blivit bättre, nästan blivit bättre med åren. För nu har jag ju, senaste 10 åren har jag ju fått höra låtar från både Flash the Fashion och... Ja, det är till och med 2004, det är 16 år sedan han körde Who Do We Think We Are från Special Forces och sådär. Och nu senast så fick vi My Stars från Schools Out-plattan, senast luftat 1974. Det går ju inte av för hackor, som de säger. Plus att han har börjat lyfta på 80-talslåtarna igen, för det är ju 30 år sedan de kom, så nu... Vi fick World Needs Guts på Liseberg 2017 och vi har ju fått... Fick Bed of Nails nu höstas i Partille. Och Roses and White Lace för första gången sedan 88 också. Så att det är roligt. Alice är rolig på det sättet. Men som sagt, man får begränsa sig lite. Och jag begränsar mig till att samla på allt mellan början och 1988. Det är någonting med 80-talet och bootlegfilmer och sånt. Det finns något fint i dem även när de är dåliga. Och sen blev kamerorna bättre och banden blev äldre och tråkigare. Och idag så finns det Multicam Kiss från Stockholm 2017 som är så jävla bra så det är ett skämt, tyvärr. För den är inte rolig, alltså det hade varit roligare, fast det hade inte varit roligare om det var Stockholm 84. Jag tror vi lever bättre i det här att vi matas brottstycken. Jag tror att vår fantasi blir bättre av det. Det är lite som skräckfilmer från förr, från 60-talet, där det antyds saker. Mot idag när man då panorerar utgångshål från pilen och sånt liksom i 3D. Jag tror vi människor mår bättre av att faktiskt få fundera lite själva. Eller fylla i, låta vår egen hjärna fylla i luckorna. På gott och ont, för ibland blir det ju fel. Det där var en väldigt filosofisk tanke. Men jag tror på den likväl. Och att när vi då fick Stockholm 84 med Kiss, den här Super 8-filmen som är 7 minuter. Efter att ha sett den så var det som att ha sett hela spelningen. För jag kunde hela spelningen utan till rent ljudmässigt. Och bilderna är okej och sånt har man matat med alla år. Och så helt plötsligt fick man 7 minuter rörlig bild. Och då var det, ja men nu har jag sett hur det ser ut. Nu fattar jag, nu begriper jag. Lite så kanske. Det kom ju lite Super 8-filmer med Kiss från tidigt 70-tal här om året som jag la fruktansvärt mycket pengar på och inte har kunnat, kan fortfarande inte prata om så mycket och så vidare. Men det är samma där, fotostillbilder som blir rörliga, de gör någonting i huvudet på mig. De skapar bilder av hela spelningen. Därför att vi har ändå, vi kan plocka information från både höger och vänster. Låtmässigt, ja men okej, de här låtarna spelades. Foto, ja men har vi 100 foto från en spelning så kan man, oavsett om det är Kiss eller Alice Cooper, så kan man ana liksom ett, så här såg scenen ut, så här var den utbyggd. Det här kanske den användes. Sen blir det inte helt rätt, men det blir tillräckligt mycket rätt för att hjärnan ska kunna fylla i. Så att när vi lyssnar på inspelningarna så kommer bilden i huvudet ändå. Det är intressant. Det tarvar nästan ett eget avsnitt kan jag känna. Men med Alice Cooper så... Om jag skulle favoritranga... Ranga? Ja, rangordna. Eller sådär, vad är roligast då? Jo, jag får nog säga 69-71. För det är lite samma där. Jag älskar ju Alice Cooper, alltså verkligen, jag älskar Alice Cooper. Allt från första plattan som är en av de bästa jag vet till Raise Your Fist, nej till Trash. Och sen tycker jag tycker mycket om Hey Stupid också. Och sen tycker jag Last Temptation är en av hans 5 bästa också. Sen blir det lite tradigare. Någon platta är bra, någon är tradigare. Någon låter bra, riktigt bra och någon är tradigare. Och så. Men jag har ju blivit äldre där så att jag tar det inte till mig på samma sätt. Det är det som är, det är naturligt. Men just Alice Cooper Group, när de blev stora så blev de lite tradiga. De slutade ta ut svängarna, setlistorna från, om vi går till, ja, tidigt 72, sent 71, tidigt 72. så är det samma låtar varje kväll, samma show. Alltså det är det här inrepade, för det blir stort och då förväntas man göra, det ska vara liksom samma produktion. Sen återigen, det är det bästa som finns, så det är bättre än allting annat. Men det får ändå lov att vara roligare att lyssna på den enda inspelningen som finns från Easy Action turnén Chicago 70, där de kör Fields of Regret. Det får lov att vara roligare att lyssna på den än att lyssna på, nu tar vi New Haven 72. Där de tragglar igenom Under My Wheels och Be My Lover. Bra låtar och sådär, men det är någonting annat. Sen ibland så kommer det någonting som slår undan benen på en. Och de blir faktiskt tejpade i någon festival. Marisol Popfestival 72. Den fick jag ganska tidigt som soundboard och ocirkulerad. Den är ute nu, finns ju officiellt, eller så här semi-officiellt på vinyl och det ena med tredje. Den soundboarden, 65 minuter eller vad det är, 61 minuter. Det är ju faktiskt en av de bästa liveskivorna från 70-talet. Där är allting rätt. Bandet är bra, låtvalet är bra, ljudet är fantastiskt och konserten är bra. Så den går lite emot återigen. Men det är ju det, det är det man får lov att gå emot när man är dum i huvudet. Men jag sitter ju här, jag tycker ju att den här semi-officiella inspelningen med Alice Cooper Band från Whiskey 69 är bland det mest magiska som finns. Jag kan varje låt utan till, jag kan allt mellansnack utan till. Den är 28 minuter lång och jag har nu hört den, ja vad säger du hörni, hur många gånger har vi lyssnat på Whiskey 69? 200, 300 kanske? Bara 90-talet när den kom så satt jag hemma hos en kompis som heter Magnus Örni på Vimmerbygatan i Helsingborg. Vi spelade Super Nintendo och vi lyssnade på Alice Cooper. Och den gick, alltså den gick ju på repeat, den spelningen. Det var ju bara till att köra. Another fun night. Pratade faktiskt med min kära vän och kollega Carl Linnaeus om det här häromdagen. Han delar ju inte min fäbless för Pretty for You. Jag tycker det är en av de fem bästa Alice Cooper-skivorna. Okej, ska vi ta de fem då? Då är det naturligtvis Pretty for You, Love It to Death, Welcome to My Nightmare, Trash och Last Temptation. Vi pratade om den och han delade inte min fäbless och jag sa, har du lyssnat på The Whiskey 69? För låtarna är bättre där. Det är bättre ljud på den plattan än vad det är på studioplattan och de spelar låtarna bättre. Toody Muller är bättre live än vad den var i studio och så vidare. Och han sa då, ja, jag har den på LP eller jag har nog inte lyssnat så mycket. Så jag sa, men jag skickar filerna till dig. Så att, kunde man ju tycka att han skulle lyssna på det sen och berätta om han tyckte det var lite roligare eller om han tyckte det var lika värdelöst eller om vad han tyckte. Men nej, han hör inte av sig annat än när han ska skälla på mig. Så att han lyssnar väl på det också någon gång, säkert. Får vi få se, och då blir det med den saken. Men i alla fall, jag tycker den halvtimmen från Whiskey 69 är så magisk. Och det är också en av de där liveskivorna jag lyssnar på allra, allra helst med något band. Så det är ju synd att det aldrig kom någon officiell liveskiva från Welcome to My Nightmare-turnén. Det som finns, det är ju radioinspelningen från Los Angeles och filmen ifrån London. Radioinspelningen har ju släppts numera på någon dubbelvinyl och säkert på CD och sånt också. Men den släpptes inte back in the day, utan det som kom från Alice back in the day var Alice Cooper Show 77. Den är ju bra. Den är sådär, den har ett eget ljud. Jag vet inte hur många av er som har lyssnat på den. Det är en väldigt märklig liveskiva. För att det var en väldigt märklig turné. Men den har ett eget sound, väldigt långt, det är som att man sitter väldigt långt borta i hallen, långt borta från scenen. Väldigt distant, som det heter i bokläggvärlden. Kristallklart ljud är det och den är bra på något sätt. Jag kommer inte undan, jag tycker den är häftig. Världens fulaste omslag, man fattar ingenting. Världens märkligaste låtlista, för de har tagit bort nästan alla nya låtar alltså som kördes. Man får ju varken King of the Silver Screen eller någonting annat. Och sen så det här märkliga ljudet. Men det passar ju så jävla bra in också. För det är ju det som gör Alice, att det är märkligt. Ja. Vad har vi sen? Ska vi hoppa fram lite i världen? Vilket annat band tycker ni om att lyssna på? Iron Maiden, ja men absolut. Där har vi ju ett band som jag älskar, men inte samlar på. Och det där, hur går det ihop? Jo, men jag samlar på, till den grad att alla inspelningar fram till 1980 vill jag ha. För det som finns, det är så lite och det är sådär. Och sen finns det skitmycket och jättemycket bra och så vidare. Men mitt problem som jag har kommit underfund med Maiden, det är att från de turnéerna jag gillar bäst, World Slavery Tour, Somewhere on Tour och Seventh Tour of a Seventh Tour, så finns det vansinnigt många bra inspelningar och de låter, Maiden låter nästan aldrig bra. Eller jo, Maiden låter bra, men Bruce lät sällan bra på den tiden. Han hade inte alls den röstkapaciteten han har idag. Den första gången han sjöng Aces High och tog tonerna på riktigt, det var ju 99. För på hela World Slavery tror jag ändå hört säkert 100 spelningar, eller i alla fall 80 från den turnén. Alltså han sjunger ju väldigt, väldigt illa, nästan lite falskt emellanåt, för han når inte riktigt upp och det är en väldigt hög låt och så vidare. Han hade den här Air Raid Siren-rösten i behåll 82, kanske till och med 83, men sen försvann ju den. Sen har vi skitbra inspelningar från 86, där han är förkyld jättemycket i England och så vidare. Och vi har 88, en fantastisk setlist, men ta fram den. Jag älskar Made in England-videon från 88. Magiskt filmad, väldigt fin bild och bra låtval och sådär. Men ta när han ska köra Seventh Son of a Seventh Son. Åh, vad han sliter med tonerna. Åh, vad falskt det låter emellanåt. Det tänkte man ju inte på samma sätt förr, men jag tänker på det idag. Och därför väljer jag att inte samla så mycket på mailen. För att det räcker att ha ett par bra från varje turné så man får bilden av scenen och låtlistan. Eller körde de någon udda låt? Ja, de körde Loneliness of a Long Distance Runner en gång eller vad det är. Och den har jag. Belgrad 86. Men att sitta och ha 40 inspelningar från Somewhere on Tour, nej, jag vet inte. Det är inget för mig. Men det är roligt för jag har tillgång till det. Jag har ju en kär vän, god bekant och vacker yngling från Varberg som är fantastisk på alla sätt. Så att skulle jag någonsin behöva en jävla massa inspelningar så får jag väl köra upp till honom med en hårddisk eller någonting. Det är lite det också. Det är så lätt att få tag i. En gång i tiden var det inte lätt att få tag i. Jag har samlat väldigt mycket på Iron Maiden. Men jag har rensat ut det mesta och sparat det som betyder någonting. Eller om det då någon hör av sig. Jag har en kassett från Malmö 86. Vill du överföra den och släppa ut? Det var jag som spelade in den. Och så gjorde jag det. Och så blev folk glada. Och jag också. Och då är det inte den bästa inspelningen från Malmö 86. Men det var en ny källa. Och då blev jag så glad. Jag samlar på det tidiga Maiden därför att där har vi, det finns ju inte så mycket. Det finns 2 gig från 79. Det finns en hög från 80. Och de vill jag ha. För jag älskar verkligen Maiden med Paul Di'Anno och Dennis Stratton där. Det var fortfarande bra 81. Men där finns det skitmycket inspelning. Eller betydligt mer. Nu har jag faktiskt samlat på mig allt från 80 tror jag. Och då är jag lite sån. Då blir det samma som med Deep Purple. Sådär. Ja, men nu har jag ju allt som finns. Och det har kommit ut masterkopior på mycket av det. Och då, ja, vad ska jag göra då? Ska jag skita i resten av världen nu? Nej, vilket är nästa gig? Ja, med Purple är det då någonting från januari 71. Ja, jag kan leta upp den då. Vilket är nästa gig? Och sen till slut så sitter man där och har en massa sådana. Och det blir samma med Maiden. Att det finns ju skitbra inspelningar från Killers-turnén och sånt 81. Ja, vilket är nästa då som jag inte har? Ja, jag kan ta ett till. Jag kan ta ett till. Jag kan ta ett till. Jag är inte så intresserad av det här egentligen, men det är jävligt bra, jag kan ta ett till. Så att det blir, det kommer ju bli, jag sitter med mina listor och glor på dem och fyller på dem. Och Genesis, som jag älskar så vansinnigt mycket, fram till och med 1980 ungefär. Det var precis så, jag samlade på 70, fram till 72. Men det finns inte så jävla mycket fram till 72. Så till slut hade jag det och där har vi folk som då letar upp vem som har tejpat och som ska göra superöverföringar och sånt. Så sen körde jag, okej, vad finns det för gig från 73, från våren? Ja, det är de här 17. Ja, jag kan ju leta upp dem då. Och sen så, jaha, sommaren då? Ja, det är de här. Ja, men hösten 73, nu börjar det bli tradigt, nu är det samma låtlista varje kväll. Fast det är ju bara 26 gig. Ja, men jag kan leta upp dem också då. Så nu sitter jag där, just Genesis-listan då. Det är ett work in progress att jag sitter och jobbar mig fram. Jag har lyssnat på samtliga kända bootleg-inspelningar fram till och med, vad blir det? Leicester 73, fast det är bara februari där, tror jag. Men jag har liksom samlat på mig, så jag, när som helst kan jag gå in och fortsätta lyssna fram till en viss, ja, jag har anteckningar på detta. För det, det ska ni veta, en sak som är väldigt rolig, eller sinnessjuk, antagligen sinnessjuk, nu när jag tänker på det, den är sinnessjuk. Någonting jag kom på, jag jobbade på ett fraktbolag några månader en gång och det var inte alls roligt. Och likadant att jobba på ett lager i Växjö, det var ju mördande tråkigt. Någonting som gjorde mig lycklig, det var att bara tänka på bootlegsen jag hade. Jag höll på den tiden att skriva ut mina listor i pappersform nämligen. Så jag tog med mina listor ibland, speciellt i det här lagret i Växjö. Så kunde jag ha, och bara skenbart var det för att under lugna stunder kunde jag sitta och rätta något datum eller sådär. Ja, jag har stavat fel på Leicester eller någonting där på Kiss 83. Men det var för att sitta och bara läsa, för jag blev lycklig av att bara läsa listorna. Likadant så har jag alltid då, som sagt, skrivit upp turnédatum och setlistor sånt med band jag har sett. Och de listorna blev också lyckliga av att läsa. Så att för ungefär, det måste vara 12 år sedan nu, så startade jag, nej 13 till och med, så startade jag min Living in the Past-sida med alla mina konserter och låtlistor och lite bilder. Och nu för typ 5-6 år sedan skippar jag helt och har mina listor på bootlegs i Word. Jag har allting i molnet i min Google Drive. Det betyder att jag har dem alltid med mig. Och när, det är, när någonting är tradigt, jag behöver inte lyssna på Black Sabbath från 1970, för de har jag hemma, de inspelningarna. Jag skulle kunna ha dem i molnet också, men jag behöver inte det. För det räcker för mig att sitta med min lista och scrolla lite. Och så ser man, Köln 70, ja det är den som precis har läckt ut. Bryssel 70, ja det är den som alla kallar Paris. Och så tittar man på Deep Purple och så. Tokyo 75, ja. Där är ju soundboarden fantastisk. Men jag har ju bootleg-inspelningen också. Kissy från 75. Och sen går jag in på min egen sida och läser mina konsertlistor. Och så tänker jag, nu när vi då har hamnat i en värld där ingenting längre är vad det var för 2 veckor sedan. Så ja, men okej, om den konserten jag ska se i eftermiddag, det är med min kompis Tobias på Helsingborgs stadsteater. Han har skrivit en egen föreställning som heter Känn dig lite happy. Som handlar om Gunnar Wiklund, en crooner eller vad vi ska, en svensk sångare från 50- eller 60-talet. Jag har hört några av låtarna han körde med Richard Wolff till exempel. Han har hört köra Minns du den sommar? Och det vet jag bara för att jag skrev upp det, för det är ingen musik jag kan utan till. Jag har även hört Dräng tunga skyar med Robin. Och om det är min konsert nummer 700. Och det kanske är så att vi vet inte vad som händer när vi kommer ut på andra sidan av allt som händer i världen just nu. Men resandet kanske är förändrat och sättet vi hanterar olika saker på kanske är förändrat. Och då kanske det är det som var meningen med att jag har skrivit upp allting för min egen del. Det är att jag kan sitta nu, jag behöver inte lyssna på Iron Maiden från Valbyhallen 92 eller 03 eller 06 eller något annat år när jag har sett dem. För jag var där och jag kan gå in på min egen hemsida och läsa om det. Vilka låtar de körde, och då rusar minnen över mig. Maiden i Valbyhallen 2006, de körde hela skivan Matter of Life and Death rakt av först. Och det var väl kul. Jag tyckte det var ett häftigt grepp. Det hade de aldrig gjort. Det är väl enda gången de har spelat en skiva rakt av så. Men publiken tyckte det var så där, för de första låtarna gillade de, men sen blev det, vad fan, kommer det aldrig någonting vi känner igen? Så det tog 65 minuter, hela skivan, innan första gamla låten kom, och då körde de 6 gamla låtar innan konserten var slut. Och det var Fear of the Dark. Och jag minns fortfarande, och till och med Jenny, min fru, minns detta att, som ett extremt häftigt ögonblick i konserthistorien. Den här uppdämda känslan. Ja, det här är Maiden på scen, jag tycker det är bra, men jag vill släppa ut, jag vill känna någonting från någon musik jag känner för. För det är svårt att känna något lika mycket för ny musik som för gammal. Och när då de första tonerna i Fear of the Dark, när de drar igång, då exploderar Valbyhallen. Och folk började gråta och hade sig. Och detta är 2006, det var innan Maiden hade blivit riktigt så nostalgiska. De hade bara gjort en sån early days tour. Men i övrigt så var de ju fortfarande ett band som satsade på det nya. Och det är de väl fortfarande i så. Men just den explosionen av känslor som man kunde känna, man kunde ta på den. Den är så jävla häftig och på inspelningen är den så jävla kristallklar. Så pass spännande blev det att de faktiskt tog just Fear of the Dark från just Köpenhamn och la som B-sida på vinylsingeln till typ Different World eller något sånt. För de måste själva ha känt den kvällen att idag var detta någonting alldeles speciellt. Och den känslan kan jag fortfarande känna bara av att gå in på livinginthepast.se, scrolla ner till 2006, november, Maiden. Och så läser jag låtlistan uppifrån och ner. These Colors Don't Run, The Reincarnation of Benjamin Brieg, For the Greater Good of God, bla bla bla. Och sen Fear of the Dark. Och så känner jag själv över ryggen. Det var där det exploderade. Ja. Det är häftigt. Och det är det jag har mina sådana listor till. Det är mina andningshål. Det är mina små, små, små vägar till omedelbar lycka. Om det är en tradig dag på jobbet eller om jag blev utskälld av en dam häromdagen. Jag jobbar på biblioteket och hon hade åsikter och hon skällde ut mig. Men det är okej, jag tar inte speciellt illa vid mig och så vidare. För hon, det brukar, alltså man skäller på en situation. Hon känner inte mig så hon vet ju inte vem jag är. Men hon skällde på situationen men jag var den som fick ta emot det. Men det är lätt att då kan man smita undan. Smita in i en liten bubbla så tar jag fram ett Word-dokument på min Drive. Eller ja, det är ju ett doc-dokument. Google Docs. Som heter Audios. Och så scrollar jag ner till Deep Purples 75-turné. Eller så bara någon sån, vi tar någon riktigt jävla udda spelning. Det finns ju vad som helst. Mackie Markman i Stockholm 1970. Ingen av er vet vad Mackie Markman är, men jag vet vad det är. Jag fick aldrig sett dem. Jag har två inspelningar med Mental Hippie Blood. Minns ni dem från 90-talet? Det är ju ändå ganska nytt. Jag såg dem två gånger. De var förband till... Nej, mina kompisar Dr. Weird gjorde sin första spelning som förband till Mental Hippie Blood på Rockbolaget i Helsingborg. Den inspelningen har jag. Och sen var Mental Hippie Blood förband till Accept i hösten 94 på Olympen. Den har jag aldrig fått tag i, men jag har fått tag i Göteborgsspelningen. Det finns inga inspelningar med Mental Hippie Blood någonstans. Men jag har två. Och det räcker att titta på dem så färdas jag till Rockbolaget i Helsingborg. Och hela historien om hur jag kom in där. Jag var 16 år, det var 21-årsgräns. Jag skrev ett långt brev. Jag ville så gärna se Dr. Weird, mina kompisar, Sverre på gitarr. Jag skrev ett långt brev till ledningen. Och förklara vem jag var. Hur intresserad jag var av musik och så vidare. Så de har tagit upp mig på något slags möte. Så jag fick gå ner och träffa vakten och ägaren och de gjorde fruktansvärt klart för mig att jag inte fick gå fram och försöka köpa någon alkohol och sånt som om jag någonsin skulle bry mig om det. Men det visste ju inte de såklart, för dem var ju alkohol och var det som folk köpte när det var hårdrock. Det skulle ju aldrig falla mig in någonsin, jag är ju för ett alkoholförbud. Men till slut så, det är okej, okay. Du får komma hit. Du får komma hit en kvart innan bandet spelar och då rapporterar du till vakten här, det han heter Mats eller Micke eller Hafna. Och sen så går du in och så sätter du dig och så tittar du på spelningarna, sen tar du din jacka och går ut när de är slut. Fattar du det liksom? För de ville ändå hjälpa mig. Och jag bara, ja, jag gör vad som helst. Jag vill bara se Dr. Weird och Mental Hippie Blood. Så det fick jag, 16 år på en 21-årsklubb i Helsingborg. Och efter det så märkte de att fan, han var ju pålitlig. Så sen fortsatte jag gå på Rockbolaget, rapportera till vakten. Hej Micke, eller Monko, eller Manko, eller vad du nu hette. Tjena, du vet vad som gäller. Jag vet vad som gäller. In, hängde jackan, tittade på The Sweet januari 94. Tittade på Nasty Idols 94, Bye Bang 94. Och det liksom, och då märkte jag, ja, men han är att lita på. Så jag häckade på Rockbolaget där. Hela tiden. Efter att jag blev 18 blev det så hade jag inte samma förhållningsregler. För då var jag i alla fall myndig. Men det spelar ju ingen roll. Jag är ju samma idag. Jag är 43 idag. Jag skulle ju aldrig köpa en öl på en konsert om det så var det sista som hände. Så att om ni fortfarande sitter där ute, ledningen på rockbolaget, så jag håller mig fortfarande. Ni kan fortfarande lita på mig. Tack så mycket för förtroendet. Det blev någon slags terapi detta. Jag känner att jag är lite färdig nu. Jag vet inte om det blev någon terapi, men det var roligt att prata. Jag tycker det är lite tungt just nu. Jag förstår alla som har det jävligare. Jag tycker synd om alla mina band som får ställa in turnéer. Och då menar jag inte stora band som överlever. Kiss klarar sig liksom. Men jag tänker på min favorit Fish som skulle börja sin turné nu på sin sista turné, Weltschmerz-turnén. Han lever liksom på marginalen. Och den marginalen flyttas jävligt fort till hans nackdel, kan jag säga. Och han skulle börja göra sin sista turné och hoppas att världen förändras fort så han kan göra turnén i höst som han har tänkt, för jag ska se honom då igen. Men det första jag gjorde igår när hans turné blev inställd, han hann göra en spelning. Då gick jag in på hans hemsida och så köpte jag två till av remasterskivorna som jag saknar. Jag tänkte, jag måste, alltså, för det är det enda man kan göra, man får hjälpas åt. Jag är inte miljonär, jag kan inte erbjuda honom ekonomisk trygghet. Men jag kände att jag kan ta en 500-ring från mina pengar, köpa två skivor jag ändå vill ha. Och på något sätt, om tillräckligt många gör det, så kanske vi håller honom vid liv ett tag till. Och så är det ju för många band nu såklart. Det är tuffa tider. Men vi kan välja. Förr fanns det bara två sätt att välja. Nu finns det tre. Antingen så tar vi att det är tradigt och gräver ner oss. Och tycker att livet är piss, skit och elände. Eller så går vi ut på nätet och hatar. Vi hatar Greta Thunberg och vi hatar politiker, vi hatar det ena med det tredje. Eller så tar vi energin som byggs upp inom oss och kanaliserar den till någonting annat. Kanaliserar den till någonting positivt. För är det någonting som jag har lärt mig genom åren, så är det att hat är destruktivt. Okej, då stryker vi det. Jag är inte intresserad av det. Jag brukar säga att det är bara två grejer jag verkligen hatar i världen, och det är nazister och getingar. För de är poänglösa båda två. Jag har ingenting emot bi och humlor och sånt. Det är vettiga instrument. Men getingar, de är ju paniskt rädd för. Och de har fan ingen funktion alls. Och det är samma med nazister. Det är poänglöst. Så hat stryker vi. Det är en destruktiv känsla. Och det där med att gräva ner sig. Ja, det går bra. Det gör jag ibland. En dag helst. Knappt. Att jag får ett besked på morgonen som förändrar den dagen eller den veckan. Och så bara, nu, fan vad tråkigt allting blir. Och då, jag kan bli lite sur och jag kan bli lite irriterad. Och jag kan tycka, ja men ingenting spelar någon roll. Men det går över. För allting spelar någon roll. Varje dag som jag vaknar. Varje dag som min sömnapné inte har tagit mig. Det är ju en bra dag. Det är ju en dag ovan jord. Det är ju en dag till som jag kan gå in och titta på mina listor och läsa i mina bootleg-fanzines och kolla på mina LP-skivor som jag har ställt upp så fint och köpa ytterligare någonting dyrt, poänglöst och ha i hyllan. För en vacker dag så finns inte den dagen längre, och då är det inte så jäkla mycket att göra åt. Så det är helt okej att vara ledsen och bedrövad, men försök ta den känslan kanske och så hitta någonting att göra med den. Hitta något bra. Skriv en bok. Jag håller på med det. Det är jobbigt. Precis lika jobbigt nu som förra gången. Tack och lov har jag Carl som rättar upp mig i ledet när jag tycker det blir för jävligt. Eller gör någonting annat. Spela inte bandy. Jo, några av er kan spela bandy. Denna publiksport. Jag klagar lite väl mycket på bandy ibland. Men det är för att dels tycker jag det är så vansinnigt tråkigt. Jag har bara dåliga minnen av det från ungdomen. Dels är det en lite rolig sport. Att gång är roligare, så vi kan klaga på gång. Det är en märklig sport också. Nej, gott folk. Tack för att ni har lyssnat. Säg till om ni vill ha en gnuggis eller någonting, så kan jag skicka en med posten. 25 spänn får vi väl säga, så täcker det frakt och gnuggis och ja, vad det nu täcker. Jag har inte så många, men först till kvarn får först gnugga, som det heter i Los Angeles. Och sen Var snälla mot varandra. Vi börjar närma oss jubileet. Jag hoppas att jubileet i maj blir roligt. Jag vet inte, jag vet lite vad det kommer att handla om. Kanske. Om jag gör det. Eller så gör jag något annat. Detta avsnittet blir ju någonting som det inte skulle bli. När jag inte visste vad det skulle bli. Nåväl. Och ja, en sista grej då. Som vanligt, alla ni som har spelat in Europe i folkparkerna på 80-talet eller 220 volt. Hör av er till mig om ni har gamla kassetter kvar i en byrålåda. Det är bättre att jag skickar en 100-lapp till er så ni kan skicka ner dem till mig än att ni slänger dem. Det finns alldeles för många av de gamla inspelningarna som är alldeles för dåligt ljud. Det måste finnas masterkopior någonstans. Plus att det måste finnas fler inspelningar. Herregud, om någon stod i Ödeshög och gått till 4 och spelade in, då måste ju någon ha stått i de andra orterna också. Och speciellt 83. Kunde inte en enda människa... vi vet ju knappt vilka spelningar de gjorde 83. Men om någon bara... Jo, men jag var ju i Åhusparken. Jag hade min farfars bandare med. Jag spelade in. Jag har kassetten här. Är det verkligen någon som bryr sig om det? Ja, vi är några stycken. Så hör av er. Hör av er med vad som helst. Jag tycker det är roligt att överföra grejer. Och lägga ut dem så att alla kan lyssna. Hör inte av er om ni inte vill dela med er. För det är jag inte intresserad av. Det synsättet får ni behålla för er själva. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra. Tvätta händerna rejält. Och krama varandra i trafiken. Och nästa gång, om vattennivåerna stiger, så är det nästan garanterat att vi syns i havet. God afton.